أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى سيفليان ليدن هيليا قرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Also, när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och hans sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem. De som sätter sig upp emot Gud och hans sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. Så här efter valet kan vi inte ens muslimer undgå hur vi, trots att vi utgör en liten minoritet i Sverige, ändå är så heta att många politiker, medier med mera behöver kommentera frågor som rör oss. Det är allt från handskakning till slöjor, muslimska friskolor och så vidare. Vi har alltså medmänniskor i landet som ofrivilligt och omedvetet gått och lärt sig ganska mycket om islamiska ämnen. Oavsett om deras kunskap sen är rätt eller fel, och oavsett om de har rätt eller fel i sak, det är en annan diskussion. En av de sakerna som många, framförallt okunniga människor, läs mellan raderna islamofober, reagerar över är ett ord. Det är ett ord som ger dem kalla kårar. De kan nästan få hjärtinfarkt av att bara höra ordet, och de hetsar upp sig så mycket på det. Och det ordet är sharia. Det är också förmodligen den islamiska term som är mest missförstådd internationellt, globalt och på alla planeter i vintergalaxen. Ibland råder det även okunskap om detta bland muslimer. Än tragiskt blir det när man finner denna okunskap bland de som högtidlighåller minnet av Imam Husseins tragedi i Karbala. Varför? Låt oss få återkomma till detta. Men först, vad är sharia? Ordet sharias arabiska rot är shara, alltså väg eller lag. I den islamiska terminologin står det för det juridiska systemet i religionen. Normalt översätts det då till islamisk lag i vår vardag. Fuqaha, alltså rättslärda inom religionen, säger att den arabiska termen din, som översätts till religion, är egentligen mer omfattande själva ordet religion, eftersom det inte bara betyder att tro utan att också leva enligt tron. Som exempel nämner de vår grund, usuluddin, religionens rötter, och furu'uddin, religionens grenar. Den förstnämnda handlar om tro, medan den andra handlar om praktiseringen av det man tror på. Det första leder till andra, och man kan med andra ord inte tro utan att handla och inte heller handla utan att tro. Och studerar man religionens grunder så inser man att de fem grunderna som följs av dessa 10 grenar egentligen täcker alla aspekter av människans liv. Men varför sharia? Människor har alla tider varit behov av varandra och levt tillsammans. Vi flockdjur och vi trivs tillsammans. Det finns även praktiska detaljer som att man inte hade kunnat fixa allt som finns och behövs i ens vardagliga liv. Man hade inte kunnat göra det själv, och därför har vi olika roller i detta gemensamma samfund. George Qardah, författaren av boken Imam Ali, Sawt al-Adala al-Insaniya, alltså Imam Ali, den mänskliga rättvisans röst, han gör en fin liknelse på detta. Han säger, bagaren bad mig att baka mitt bröd, skräddaren bad mig att sy mina kläder, skomakaren bad mig att fixa mina egna skor, och så vidare med ingenjören, bonden och alla andra yrkesgrupper som uppmanade mig att lösa mina behov själv. Det var då jag tittade på mig själv och insåg att jag är naken, hungrig och maktlös, utan skydd i väntan på att döden ska ta mig. Det var då jag också insåg att jag inte kan överleva utan mina medmänniskor. Min överlevnad är beroende av att jag bor i ett samfund. Ett samfund behöver därför regler för att inte djungelns lag ska gälla, där den starkaste får sin vilja igenom. Även om vi i vår samtid ser vissa arroganta supermakter bete sig som vilda djur i djungeln och med våld tvingar igenom sin vilja mot andra medmänniskor, så är det inte så mänskligheten ska fungera egentligen. Man kan fråga sig om vi behöver lagar och regler satta av Gud och om vi inte människor idag 2018 kan fixa detta själva. Men som muslim så accepterar man Guds existens och Gud har skapat oss som komplexa människor. Hur ska vi då som inte skapat oss själva känna oss själva bättre än vår skapare? Det är en fråga. Hur ska vi känna våra behov bättre än honom? Det är den andra frågan. Vi känner inte ens till alla hemligheter i vår värld eller galax för den delen. Fortfarande görs nya vetenskapliga och forskningsbaserade underverk och framgång. Det är underligt att människor kan köpa en dator, en burk bestående av materia, död materia, och vända sig till dess tillverkare för en manual, men helt arrogant tror att man själv kan utstaka lagar och regler för sig själv och världen som är ännu svårare. Det är därför vi har fått den gudomliga manualen i den heliga Koranen. Och med den har han, Gud, alltså skickat en gudomlig instruktör i form av profeten sallallahu alaihi wa sallam. Egentligen visar vår samtid också varför mänskliga lagar är underkastade gudomliga lagar, då den starkaste fortfarande förtrycker den svagaste. Till och med via FN, som nu senast när USA drog in stödet till utsatta palestinska flyktingar. Dessutom har människan i sig svårt att balansera mellan rättvisa och nåd. Det fungerar inte alltid. Människors åsikter som vi har sett under valet kan växla från att mitt Europa inte bygger murar och öppnar famnen för flyktingar till stramare flyktingpolitik, begränsningar och så vidare. Det är bara ett exempel. Men den islamiska lagen balanserar väl mellan straff och nåd utan att ändras på grund av väder och vind. Allah subhanahu wa ta'ala säger följande i Koran: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Vi sände dem med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har vi uppenbarat Koranen för att du ska klargöra för människorna allt som sänds till dem. Av vägledning och visdom kanske ska de väckas till eftertanke. Den här versen i Koranen visar klart och tydligt att Koranen i sig räcker inte. Vi behöver dess gudomliga instruktör också, som är profeten sallallahu alaihi wa sallam. Eftersom Koranen är den sista uppenbarelsen till slutet av tiden, så är det därför förståeligt att den också talar i generella termer. Det finns säkert många anledningar till varför det är så. Men tänk er själv, en bok som ska täcka varje aspekt och utveckling i människans liv. Hur stor hade inte den boken blivit? Kanske hade vi inte ens orkat läsa ut den när vi knappt orkar med 30 kapitel som vi har framför oss idag. Alhamdulillah då för Shahar Ramadan, denna välsignelse som åtminstone hjälper oss att en gång per år göra khatm, alltså att läsa hela Koranen, så att vi dammar av den en gång per år. Vad hade vi gjort annars? För vår relation med den här heliga boken är urusel i vårt samfund. Faktum är att profeten sallallahu alaihi wa sallam därför inte bara var en förmedlare och förkunnare av det gudomliga budskapet, utan han var den levande Koranen också, då hans livsstil är ett föredöme för muslimerna i enlighet med Guds ord i Koranen när han säger: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. Alltså, i Guds sändebud har ni ett gott föredöme för alla som bävan och hopp ser fram emot möten med Gud och den yttersta dagen och som ständigt har Gud inför ögonen. Men det räcker inte med att bara läsa Koranen, följa dess bud och profetens livsstil som muslim. Man måste även lyda profeten, som Gud själv säger: "Man yata'ar rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza." Alltså, den som lyder sändebudet lyder Gud, och den som vänder honom ryggen bör veta att du inte är sänd för att vaka över dem. Ett exempel på något som muslimerna var tvungna därför att vända sig till profeten om är de dagliga bönerna. Gud uppmanar på 25 olika platser i Koranen muslimerna att be, men ingenstans förklaras det, med undantag för salat al-khawf, alltså den bön som man gör i krigsfältet eller vid rädsla, så förklaras det hur man ska be. Det finns ingen annan förklaring på de vardagliga bönerna. Därför säger vissa fuqaha att detta kan vara en anledning så att människorna skulle tvingas vända sig till profeten, lära sig hur man gör och ber, och därmed anamma detta och implementera Guds befallning i sina liv att följa profeten och lyda honom. Så sharia är med andra ord viktigt, och det är det som ger insida möjlighet till den andliga resan och perfektionen som är målet för själen. Men den behöver rätt förutsättningar för detta också. Efter profetens bortgång så skrev muslimerna ner hans uttalande och handlingar. Det kom att bli hadith-samlingar. Muslimerna delades dessutom upp. Medan en del vände sig till självutnämnda kalifer så valde andra att följa profetens linje och höll sig till hans familj som rättmätiga efterträdare. Profetens efterträdare skulle därmed också förvalta sharia, och ingen annan var därmed mer lämpad än hans egna familj. Med facit i hand inser nog alla muslimer, kanske inte alla, men majoriteten av muslimer i alla fall, att detta är den rätta vägen. De maktgalna ledare som sen kom som ett resultat av Saqifa, som ett resultat av statsgruppen i Saqifa, arbetade aktivt med att förfalska hadither som gynnade dem. För ingen muslim kan ifrågasätta den särskilda status som Ahlul Bayt alaihimus salam har. Ingen var närmare profeten än dem. Ingen var kunnigare än dem. Koranen till och med vittnar om deras renhet i ayatet Tathir, när det säger innama yuridallahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlil bayt wa yutahhirakum tathira. Alltså sannoliken vill Gud ta bort all orenhet från er och profetens familj och rena er den bästa reningen. Kombinerar man den versen med följande vers där Allah säger innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassahu illa almutahharun. Om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära, bevarad gentemot allt ont, skyddad skrift som ingen annan än de rena ska röra. Koranen är med andra ord bara tillgänglig för fullständig gudomlig tolkning för de som Gud har renat. Och därför är Ahlul Bayt alaihim salam de som förstår Koranen bättre än alla andra muslimer. Därför har Gud också beordrat profeten att be folket älska hans Ahlul Bayt när han säger قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Säg, jag ber inte om någon belöning förutom kärlek till mina närmaste familj. Och denna vers återfinns påpassligt nog också i Sura Shura, som en del muslimer använder för att tolka hur man ska styra muslimernas angelägenheter. Profeten har dessutom själv uppmanat muslimerna också i hadithet Thaqalain, de två tunga tingen, att hålla fast vid Koranen och hans Ahlul Bayt. Och det är en hadith som alla muslimer unisont accepterar. Det är så, för precis som profeten är den levande Koranen så är varje imam också detta under sin livstid. Precis som Imam Sadiq a.s. vackert förklarar detta. Han säger, min hadith är min faders och min faders är min farfars. Och min farfars är från Hussein ibn Ali. Hadithen från Hussein är från Hassan ibn Ali. Och hadithen från Hassan är från Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Och hadithen från Ali är från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och hadithen från profeten är från Gud. Det finns också en känd återberättelse från Imam Radha a.s. där han också går igenom den här kedjan. Om återberättare från imamerna hela vägen till profeten upp till Gud på samma likartade sätt, och den kallas för silsila dhahabiyya, alltså den gyllene kedjan. Det är viktigt att känna till det vi nämnt hittills för att förstå varför vi har valt att kalla Imam Hussein a.s. för sharias fanbärare, framförallt i vår tid. Till makten togs ifrån profetens rättmätiga kalif och efterträdare Ali ibn Abi Talib a.s. Imamen själv, alltså Imam Ali, berättar om sin syn på saken i sin välkända khutba al-shaqshaqiyya i Nahjul Balagha. Det är khutba nummer 3 i den svenska översättningen. Han klargör att han valde tystnad och tålamod när hans gudomliga rätt togs ifrån honom. Säkerligen fanns det många anledningar, som till exempel brist på anhängare, folk som svek och så vidare, men förmodligen också islams bästa i form av enighet. Imam Ali a.s. ville inte splittra muslimerna. Detta är också uppenbart i den korta dialog han hade med Abu Sufyan, som efter profetens bortgång kom och uttryckte stöd för Imam Alis kalifat. Abu Sufyan sa att han var beredd att fylla hela Medina med soldater, men Imam Ali a.s. han avvisade honom, för han visste att Abu Sufyan inte ville islams väl, utan han ville hämnas genom att starta ett inbördeskrig bland muslimerna. Något hans ett lyckades med senare tyvärr i och med Jamal-kriget. Men inte här. Ali ibn Abi Talib alaihissalam värnade om islam och inget annat. Han säger själv, om jag kräver min rätt så säger de att jag är makthungrig. Om jag är tyst så säger de att jag fruktar döden. Vid Gud, Abu Talibs son är mer till ro med döden än ett spädbarn är till sin mors bröst. Imam Ali alaihissalam accepterade kalifatet sen när folket kom till honom. Och inte ens när han erbjuds möjligheten i en grupp innan detta som den andra kalifen hade utsett för att välja den tredje. Han accepterade inte den rollen då för att det kom med villkoret att han skulle följa den första och andra kalifens linje också. Men Imam Ali alaihissalam ville endast följa Gud och profetens linje. För sharia är gudomlig och inte mänskliga lagar av den första eller andra kalifen kan komplettera det på något sätt. För den saknar ingenting. Ändå lät fienderna inte honom vara och under hans korta tid som muslimernas kalif så var han involverad i flera krig. Och när sen turen var kommen till Imam Hassan alaihissalam så utmanades han av Muawiyah bin Abi Sufyan. Och han tvingades på grund av sveget från den egna leden att ingå ett fredsavtal med Abu Sufyans lömska son. Hade anhängarna inte svikit så hade inte Imam Hassan alaihissalam valt den vägen. Men även det avtalet innehöll krav och villkor som Muawiyah accepterade till en början. Som till exempel att kalifatet skulle tillbaka till Imam Hassan eller Imam Hussein efter Muawiyahs död. Men han bröt mot den omedelbart och utsåg sin son Yazid till efterträdare. Muawiyah kunde dessutom accepteras i enlighet med det fredsavtalet för han var en hycklare. Öppet följde han islam och de islamiska påbuden. Detta var inte fallet med hans son Yazid. Yazid var känd för att öppet leka med apor, dricka alkohol, gambla och ifrågasätta grundläggande delar av islam. Mot detta kunde inte ens som Imam Hussein a.s. naturligtvis förbli tyst. För här var sharia i fara. Här var religionens essens i fara. Han var väldigt tydlig med detta när han sa att en som honom inte ger bay'a, alltså trohetsed, till en som Yazid. Och han sa också att om en som Yazid skulle få styra över islam så skulle det vara salam på min profets religion. För precis som hans far Imam Ali inte var makthungrig så var Imam Hussein inte det heller. Vad han var ute efter var att rädda islam. Imam Hassan hade bäddat för denna mentala förberedelse bland muslimerna som var närmast Ahlul Bayt a.s. då han visste att Muawiyah inte skulle hålla sitt löfte. En parallell till vår samtid idag är de löften som USA ger, de avtal som detta land ingår. Över en natt kan de ogiltigförklaras. Över en natt kan det bli så att de inte följer dem. Amerikanerna har, alltså den amerikanska administrationen, har samma drag som Muawiyah hade. Yazid var precis som Trump, Donald Trump en gambler. Det är kanske därför också Qasem Soleimani tilltalar Trump som Agha Qomarbaz, alltså oh, herr gambler. En historisk liknelse för de som är vakna och ser. Detta är en röd tråd från hela början av konflikten fram till att Imam Hussein a.s. uppnår martyrskap. Imam Husseins revolution handlade om att stå upp för islam och sharia mot Yazids sekularisering och ritualisering av religionen. Den som påstår annat är okunnig. Det är bara att använda Google och söka efter Imam Hussein a.s. uttalande inför sin avresa. När han var i hajj, när han avbröt sin hajj, vad hans utsände Muslim bin Aqil sa och fram till imamens ord till Yazids armé. Allt handlade om bön, fasta, Guds wilaya och så vidare. Med andra ord, sharia. Det var inte en tvist som handlade om kameler och får. Det var Guds religion detta handlade om. Så vi bör ha detta i åtanke när vi högtidligt håller minnet av Imam Hussein i Karbala för att inte institutionalisera ritualisera hans martyrskap och därmed religionen. För det var vad Imam Hussein a.s. antagonist Yazid och Qomarbaz ville. Ska vi låta sorgen vara en jahiliyesorg där vi precis som Ahl Kufa låter våra hjärtan vara med Imam Hussein och gråta över honom medan våra tungor och pennor är med Yazid? Har ju åtanke syskon att vi med våra handlingar även idag ger bay'a. Så vem vill vi ge denna trohetsed till? Imam Hussein och därmed till Gud eller Yazid och därmed till shaitan? För det finns två typer av wilaya. Antingen är det Guds wilaya eller shaitans wilaya. Det finns ingen mellanting, gråzon och så vidare. Det fanns knappt skuggor på den tiden och den platsen där religionen uppenbarades. Och det var allt handlar om egentligen. Att stå upp för islam och islamisk sharia är att ge sin trohetsed till Imam Hussein, det motsatta av en trohetsed till Yazid. Och för att det inte ska missförstås eller råda tveksamheter, syftet med sharia är inte som en del av västvärlden stödda terrorister vill få det till, nämligen påtvinga detta på alla andra människor. För Gud klargör i Koranen att tvång får inte förekomma i religionen. La ikraha fid din. Punkt. Ingen diskussion om saken. Sharia är också individuell. Det är inte bara en samhällsfråga. Att vi vill fortsätta ha rätten så att våra systrar kan bära slöja om de vill. Att vi inte ska diskrimineras för att vi tror. Och att vi är ute och ber, och vi fastar och så vidare. Det är vår personliga sharia som vi har rätt till. Det är våra rättigheter, civila rättigheter som medborgare i det här landet. Vi vill inte påtvinga dem på någon annan. Utan vi vill kunna utöva dem om vi vill. Och vi vill inte att någon ska tvingas till detta heller. För det är ju jättekonstigt om man försöker tvinga någon till att tro. En tro handlar om en personlig övertygelse. Du kan inte tvinga någon till att tro. Det är kontraproduktivt. Sharia är som sagt viktigt, hur som helst. Den är viktig för den ger insidan möjlighet till en andlig resa och perfektion som är målet för själen. Men den behöver rätt förutsättningar för detta, som vi har sagt. Innan vi rundar av vill jag bara ge ett exempel som existerar bland våra samfund och som är skadlig. Och det är de här äktenskapsfesterna som arrangeras av våra muslimska syskon som inleder den första dagen i deras välsignade band med harammusik. Dans, smink med mera. Detta i sig kräver en hel föreläsning, men det är inte ämnet för dagen. Men varför ska man starta något heligt band med något som är förbjudet? Vi uppmanas ju att säga bismillah inför varje handling. Tycker ni att det som har nämnts här, exemplet, är en bismillah för äktenskapet? Eller sker det shaitans väg och shaitans tillfredsställelse? Jag hörde nyligen om ett nygift par i Iran som verkligen inspirerade mig. De planerade sin islamiska walima, alltså det är den här sittningen för män och kvinnor var för sig. Det är den islamiska traditionen som äger rum på bröllopsdagen. Men 3 dagar innan detta så fastade bägge parterna som en nether, alltså löfte, uppoffring för att ingen i deras walima skulle synda. Inte att de själva inte skulle synda, utan att ingen synd ens skulle äga rum på deras walima för att undvika alla möjligheter för kryphål för den förbannade shaitan att få träda in i deras liv. Detta är att fira äktenskapet på rätt sätt. Detta är att säga bismillah på den första dagen av detta heliga band. Snart är det dags för azar, så låt oss förbereda oss mentalt för detta genom att göra en mental tidsresa till tiden för Muawiyas död och Yazids krav på bay'a från Imam Hussein. Låt oss förankra denna tidsepok och handlingar som ägde rum då, där, befästa dem med tårarna och sorgen som kommer med azan, för att därefter ståndaktigt stå upp för vår tids imam, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala faraje, och aldrig överge honom. För i slutändan är vi också i valet och kvalet mellan en bay'a till honom eller en bay'a till vår tids Yazid. Lär känna vår tids imam genom Imam Hussein. Och lär känna din tids Yazid genom Yazid ibn Muawiyah. Och ta därefter ställning. Först då är din sorg och dylikt nyttig för din själ och inte innan. Assalamu alaikum ya Abu Abdullah wa ala al-arwah allati hallad bi fina'ik. Alaikum minni jami'an salam Allah abadan ma baqit wa baqiya al-layli wa al-nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إسلوتاً لوف بريس هيرنس إن داس ميستاغن وبريسنا يورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته